bibelvers här ifrån första Mosebok, det 18 kapitlet och vers 22. Ibland så behöver vi inte läsa så många versar, för det är så innehållsrikt. Bara en vers kan säga oerhört mycket, och det gäller att kunna fånga upp budskapet som står här. Första Mosebok 18 och 22. Männen vände sig därifrån och gick mot Sodom. Men Abraham stod kvar inför Herren. Tackar dig, Herre, att vi också får komma inför dig i den här stunden. Precis så som Abraham stod inför dig. Tack för att det är så gott och välsignat att vara i din närhet. Jag bara tackar dig. Jag ber att vi allesammans ska få uppleva hur du kommer oss nära i den här stunden. Och berör oss, berör mig och berör alla som lyssnar. Tack Gud för att du vill beröra. Och då blir vi förvandlade när du rör vid oss. Och det ber vi. Det ska ske nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Jag först bara då en liten förklaring om. Det stod ju om de här männen. Det var ju himmelska sändebud som kom ner och hälsade på Abraham. Här uppenbarade sig så som män här. Och då så hade det ju hänt att de hade nåtts i himlen, står det här, vers 20, att ropet över Sodom och Gomorra var starkt och deras synd är mycket svår. Det hade alltså stigit upp inför Gud vad man gjorde i Sodom och Gomorra. Och därför så stod det nu inför en avgörande stund här. Precis här möter vi den här bilden där Abraham står inför Herren. Och männen går vidare mot Sodom för att själva konstatera vad som pågick där nere. Och det här med Sodom, om vi skulle ta det lite först också här. Annars är väl inte det kanske huvudbudskapet. Men vi lever i ett Sodomsamhälle. Och det här ska inte överraska oss. För Jesus han säger att när han kommer tillbaka, då ska det vara som på Lots tid, som bodde i Sodom. Och vi har faktiskt sett en förändring i Sverige ifrån ett gudfruktigt land som var känd för sin gudsfruktan och sände ut missionärer, och sedan så har det blivit en helt annan bild där mer eller mindre Sodomsamhället har tagit över, och det handlar om att alla ska egentligen anpassa sig till denna ordning som nu drivs i stad efter stad. Och då så är trycket väldigt svårt på det rättfärdiga. Och vi upplevde ju här i lokaltidningen häromdagen hur journalist hörde av sig och ringde runt till kyrkor här i Vetlanda kommun. Och då så var det hur de ville ha svar på om vi var redo att viga två personer utav samma kön. Plötsligt så blev de intresserade utav frikyrkan. Annars så skriver de inte om oss, de besöker inte kyrkorna. Men nu plötsligt så var det här väldigt angeläget att få reda på var frikyrkorna står någonstans. Och de fick ju ganska klara besked, sånär som på några stycken här. Men det är viktigt att vi förstår just den här tiden att vi befinner oss inför Jesu återkomst. Det har vi talat mycket om och vi ser det ena tecknet efter det andra. Och ett av det här är ju faktiskt att samhället har förvandlats till ett Sodomsamhälle, sodomi. Alla vet ju, tror jag, vad det står för. Och det har ju då blivit en konfrontation. Här gäller det ju inte att svikta. För alltså, vi har ju alla argument på vår sida. Vi har ju bibelordet, det är ju det största argumentet. Till man och kvinna skapade Gud dem, står det. Sedan har vi faktiskt hela världshistorien med alla dessa tusentals år bakom oss, så har man inte praktiserat och haft så som en norm i samhället att man skulle viga två utav samma kön. Det är alltså tusentals år. Ja. Skulle vi då plötsligt ha rätt de sista årtionden här? Bara det faller väl på sin orimlighet, tycker jag. Sedan är det ju också inte bara tiden, utan alla kulturer. Asien, Afrika och alla de här världsdelarna har ju inte heller praktiserat att viga två utav samma kön. Så alltså, man kan inte spåra det i kulturerna och mena att det är ett kulturellt gångbart att vi ska göra så. Nej, vi har Guds ord, vi har tiden och vi har kulturen och alltihop på vår sida. Och det är inte vi som ska anpassa oss, utan men det är väldigt många som så att säga assimileras i det sodomitiska samhället. Assimileras, om ni inte vet, det är ju ett ovanligt ord, men det betyder ju att bli likadan, att påverkas, likbildas. Likbildas och det jag sa här nu, va? Och det är många nu som påverkas och likbildas utav samhället. Men så har ju inte Jesus sagt. Han har sagt att vi ska vara salt och ljus. Och om saltet mister sin sälta, då har vi ingen uppgift. Det är ju så att salta, och om sältan har försvunnit, då är det ingen mening med att salta. För då fyller det ingen funktion. Och det säger ju Jesus, han varnar ju det. För det är om saltet mister sin sälta, då duger det till ingenting annat än att folk trampar ner det. Och det är detta som sker nu, att man, när man mister sältan, så trampas man ner. Man blir inte berömd, utan man blir bara nedtrampad på det här området också, så att säga, andligt sett. Så vi behåller och kämpar här i den här tiden att inte likbildas här under denna tid. Och tänk på att det är ett av de stora tidstecknen som nu utspelas inför våra ögon, och som vi läser om i dagspressen, slår på TV, överallt, så möter oss det här sodomitiska samhället. Men det finns frälsning och omvändelse även för dessa homosexuella, och vi inbjuder till frälsning. Jesus har dött för alla, det ska vi hålla fram för heterosexuella och homosexuella. Så att här finns det full frälsning att ta del av, en befriande frälsning, tack och lov. Och dit hade ju Lot dragit in, han hade ju fått välja Abraham, trons fader. Han var ju generös, och de hade ju stora jordar här och de kunde inte vara på samma område. Han sa till Lot, vill du gå åt höger så går jag åt vänster, vill du åt vänster så går jag åt höger. Det här var generöst. Han visste var han än befann sig, så var Herren med honom. Så det kvittade var han bosatte sig. Så det hade ingen betydelse för honom. Men Lot, han var en bild på en kötslig kristen. Och han tittade då vart han skulle bosätta. Så såg han Jordanslätten. Den var ju rik och bördig. Och där fanns ju också innan Sodom och Gomorra förstördes, och där fanns ju också de här städerna. Så han valde ut den här slätten. Och det vet vi ju att en slätt är ju lättare att bo på. Och var man än ska då ha sina sysslor, så är det slätt och fint, så är det väldigt bekvämt. Och det här är en väldig fara, att vi väljer ett bekvämligt liv och att vi blir såna här slättlandskristna, så som Lot står för slätten. Ja, och det finns ett annat uttryck som påminner om slätt, och det är att man blir slätstruken. Det kan man säga om man bor på slätten. Och det är så många som har valt det bekvämliga kristna livet och blivit slätstrukna. Det är ingen skillnad på dem och det ofrälsta. Slätstrukenhet. Och då påverkar man ju heller ingenting. Om man är likadan, då finns det ju ingen skillnad. Så är det. Men vi ska göra skillnad. Och det är ju så härligt att vi kan göra det, inte i oss själva, men genom Jesu liv som får gå ut till människor, så gör vi skillnad. För det har de inte. Och så får de möta det här livet. Ja, välsignat är det. Men Abraham, han fick ju då ta det som valdes bort utav Lot. Och han bodde i bergen, gjorde han. Och det gjorde han hela sitt liv. När han bodde uppåt Betel där, så var det väsområden. Och sedan här nere vid Hebron, Mamres, Terebintlund och detta, så var det också berg. Han befann sig på ett berg när vi möter honom här. Abraham stod kvar inför Herren. Och det är det vi ska göra. Vi ska befinna oss på höjderna, inte nere på slätten. Utan det finns andliga höjder som vi kan vandra på, förstår ni. Och när man gör det, då ser man lite mer. Ner på en slätt, då ser man bara så här horisontalt. Men vi har ett annat perspektiv när vi lever på de andliga höjderna. Och där ska vi tillbringa, och där ska vi inte gå ner ifrån den höjden. Utan där klättrar vi upp, och det är ett böneberg som vi går upp för. Och då så kommer vi upp på bergen genom bönen. Och där ska vi stanna kvar i bönen och bönelivet. För då är det nära himlen, det är ju också det. När man är på ett berg, så närmare kan man ju inte komma. Så att visst, vi ska vara bergskristna och vi ska vara bergfasta i vår tro. Stå fasta i tron, står det. Det är väldigt skillnad på vår slätstruken och bergfast. Ja, bergfast. Och så var det med Abraham. Och han är en förebild så som trons fader. Tänk vad han hade fått gå igenom. Ni känner ju berättelsen och vad som spelades ut där med Isak och så här. Men han stod fast. Han stod fast inför Gud och ville göra det Gud ville. Även om det är i hans innersta smärta. För han visste att det Gud vill, det är det bästa. Så att det är där vi behöver befinna oss, i Guds närhet. Och det här uttrycket här som står här, det var det jag ville stryka under här. Men Abraham stod kvar inför Herren. Precis vid den här tidpunkten har jag undersökt, då var han ganska precis 100 år, eller 99 eller 100, jag vet inte vilket det är. Men det är en gammal man. Gud hade kallat honom. Och han hade prövats. Men han stod fast och han stod kvar inför Herren vid 100 års ålder. Tänk vilket vittnesbörd. Genom alla stormar och alla människor som han hade mött, så hade han inte vikit av till andra gudar eller förfallit på andra sätt. Utan han stod fast inför Herren. Och det är detta som jag skulle vilja säga, att det är ett nyckeluttryck för vad det kristna livet handlar om. Och därför har jag strukit under alldeles särskilt här, inför Herren. Inför Herren. Vad fint, förstår ni. Om du vill veta vad ett kristet liv är, det är att leva inför Herren. Så enkelt var det. Och då så kom det till mig precis för drygt en vecka sedan. För ibland så talar man om gudsfruktan och det kan vara lite svårt att förklara. Vad är gudsfruktan? Är det att gå och vara rädd för Gud och så vidare? Nej. Och jag är glad att man ibland kan få någon egen tanke. Gudsfruktan, det är att leva inför Gud jämt. Det är gudsfruktan. Att leva sitt liv i ord, tanke och gärning inför Gud. Då är den mannen och den kvinnan gudfruktig. Och jag sökte lite på hur ofta det förekommer här då i Bibeln. Man kan ju skriva in då. Ni vet sökorden här på Svenska Folkbibeln som jag har läst inför. Så då skriver jag inför Herren. Då står det 301 gånger inför Herren. Det är inte lite inför Herren. Och det betyder att det är något viktigt när det står precis 301 gånger inför Herren. Gud vill tala om hur vi ska leva inför Herren. Och så sökte jag också inför Herrens ansikte. Och då så var det 141 gånger. Här preciseras det lite mer att vara inför Herren. Och så står det alltså inför Herrens ansikte. Och då blir det lite mer. För då är det ju ansiktet. När vi möter varandra så möter vi ju ansikte efter ansikte. Och vi får möta varandra så här. Annars är det lite avstånd och så här, så kan man vara inför en person om man säger så. Men ansiktet kommer inte nära. Och det är ju en beskrivning på här att vi står inför Gud som ser allting och känner till allting. Och vi behöver ingenting dölja för att vi kan klara av att stå inför Herrens ansikte. Och det här är väldigt viktigt. Det här är Guds fruktan. Och häromdagen så var det en som hade skrivit en artikel i tidningen Dagen. Och det var väldigt bra. Han fick rubriken precis vad det handlar om. Är frånvaron av Guds fruktan orsaken till att så många faller? Precis, tänkte jag. Så är det. Vi har massor som faller. Men det är frånvaron utav Guds fruktan i dessas liv som gör att man faller. Och därför så är det så oerhört viktigt att Guds fruktan upprättas. Att vi förkunnar vad det innebär att leva inför Gud. Och ha Gud, hålla Gud helig i våra hjärtan, står det också. Så att det här bara snuddar jag vid här när det gäller gudsfruktan. För det är ju ett stort ämne och jag var väldigt glad för att den artikeln fanns där. Jag upprepar detta så att ingen kan missa det. Är det frånvaron av gudsfruktan orsaken till att så många faller? Ja, skulle jag vilja skriva under där. För man tror man kan göra saker och ting utan att Gud ser det. Och att man kan så att säga leva på ett sätt och så tro att det här har ingen betydelse för ens eget liv. Och så faller man i synd. Och jag avskyr detta uttryck egentligen, faller i synd. För då ursäktar man sig så här. Ja, du förstår, jag föll i synd. Ja, man valde att synda. Det är det handlar om. Faller man i synd, ja då är det lite så att man urskuldar sig. Ja, jag snubblade, jag föll och jag är inte mer än en människa. Och så försöker man då rättfärdiggöra sig. Det bästa är att man säger, jag valde att synda. Det är det bästa. Och om man då tar konsekvenserna av detta så omvänder man sig. Och då tänker man, ja, jag blev så frestad. Jag blev frestad över min förmåga. Det var därför jag föll. Men det stämmer inte. För när jag gick ut som evangelist så läste jag en bibelkurs där man då skulle memorera bibelverser olika. Och det är väldigt bra att göra det, för då behöver man inte ha med sig Bibeln. Men det är ju flera årtionden sedan, så nu här så får jag koncentrera mig. Första Korintsebrevet 10:13. Stilla. Så började. Tack. Får man bara inledningen? Ja, fint. Ja. Inga andra frestelser ska möta er än sådana som vanligen möter människor. Och Gud är trofast. Han ska vaka över så att ni inte blir frestad över er förmåga. Utan när han låter frestelsen komma ska han bereda en utväg ur den. Så det. Ja. Jaha, vad säger Guds ord här? Jo, att vi ska inte bli frestad över vår förmåga. Där har vi Guds garanti. Tänk vilka frestelser man kan möta. Men det finns en gräns. Och det är att den inte övergår vår förmåga att stå emot den. Så när man säger jag blev frestad över min förmåga, då ljuger man Gud i ansiktet, kan jag säga. För han har sagt att vi blir inte frestade över vår förmåga. Utan det finns en utväg. Och det är den vi ska söka. Och det är inför Herren, om vi lever i hans gemenskap, så upplever vi då en alldeles särskild styrka att stå emot frestelserna. Tänk på den gudfruktige Josef, som ni läser om i första Mosebok 39. Och han var ju vid faraos hov där, och så möter han faraos hustru som ville förleda honom till synd. Och det kostade ett pris. Han flydde synden och flydde de här frestelserna när hon kom och ville ligga med honom. Men tänk vad Josef sa då. För han hade Guds fruktan. Han levde sitt liv inför Gud. Fast att när han levde inför faraos hov och alla dess tjänare och tjänarinnor och farao och faraos hustru och allt detta. I första hand så levde han inför Gud. Och då så säger han så här. När hon håller på och trycker på och frestar. Hur skulle jag då kunna göra något så ont? Han förklarar detta. Det här är ont. Fast det var en kötslig frestelse. Och han stannar inte där. Göra något så ont och synda mot Gud. Det var det handlade om. Det var inte faraos hustru. Utan det handlade om Gud. Hur skulle jag kunna synda emot Gud? Gud som var med honom, hade hjälpt honom, räddat honom och satt honom i den här ställningen. Och så, det kostade ju honom ett pris. Det blev fängelse, men Gud befriade honom ur fängelset. Och det är bättre att sitta i fängelse och ha ett rent samvete än att vara i frihet och gå omkring med fördömelse. Hela tiden. Ja, så det är många kristna som idag sitter i fängelse så här. Men de prisar Gud. Jag skulle kunna ta många exempel, men vi får inte göra det nu, utan ni får läsa faktiskt om Josef bara här. Hur Gud var med honom, uppenbarade drömmar. Han fick tjäna profetiskt där inne i fängelset. Och det här ledde till slut också till hans frihet och upprättelse. Och Gud upprättar också alla som håller fast och vandrar med honom. Så att då tar vi bort det här ursäkterna att man kan bli frestad över sin förmåga. Nej, det finns inte något sådant. Utan det är att leva inför Gud våra liv. Och jag har ju bara talat en liten stund. Jag ska gå in i avslutningen här, tror jag. Men en som på ett alldeles särskilt sätt levde för Gud, det var Emil Gustafsson. Det är lätt att ta de här bibliska exemplen, Josef och andra, Daniel och andra gudfruktiga. Men att lyfta fram ett exempel ifrån Sverige, då blir det ju plötsligt lite mer nära, helt enkelt. Och då skulle jag vilja lyfta upp Emil Gustafsson på ett alldeles särskilt sätt. För jag har läst Stig Abrahamssons biografi över Emil Gustafsson. Och jag vet att alla, och särskilt de yngre, känner inte till Emil Gustafsson. Han har ju skrivit för övrigt väldigt många underbara sånger på den tiden. När vi sjöng sånger så sjöng vi ju Ett stilla barna hjärta. Man får ej hur som helst. Och sedan så den här sången Jubla nu mitt sälla hjärta. Ja, det är ju nästan så att jag vill börja sjunga här. Men det håller varken rösten till och inte tonerna heller, men det skippar vi. Men läs texterna, läs Emil Gustafssons texter. Det är predikningar. Det är predikningar nedskrivna utav en nedbruten sjuk människa som fick tillbringa sitt liv inför Gud. Och han var ju ute och predikade. Han for iväg, och bara där är det han ju ett exempel för som vi behöver tänka på i vår tid, när vi tror att vi blir Guds redskap, bara vi studerar. Studerar vi 4 år så kommer Gud att använda oss. Inte alls säkert, utan många gånger så blir det väldigt mycket mänskligt hjärnstoppat här uppe i huvudet. Men umgänget med Gud gör att man kan tjäna Gud och betjäna människor. Och Emil Gustafsson, han var inte gammal när han gick ut. Han var ju verksam i Helgelseförbundet. Och då står det om så här. Om Emil. Hur startade han? Ja, utan teologiska studier. Utan så mycket som en evangelistkurs. Utan något sällskap. Bakom sig började han vittna om sin frälsare. Han hade inte ens med sig någon annan som hade varit kristen längre när han gick ut. Han hade ingen bibelkurs, ingen teologi. Här har vi ett exempel som vi ska följa. Och vi behöver sådana exempel i vår tid där man förtröstar så mycket på mänsklig kunskap. Men inte på Gud. Han formades utav Gud. Och det står här, hans predikan röjde från första stund en sällsynt andlig vishet som endast Gud kan meddela. Det är Gud som ger andlig vishet. Ja, och det är den vi ska bedja om. Det kan inte människor förmedla, men den stora andliga visheten, den endast Gud kan förmedla. Men åtskilligt som vittnade om flitiga självstudier under sjukdomstiden, i synnerhet inom den andliga litteraturen, så läste han och så här. Ja, och det här är väldigt viktigt att vi läser bibelordet naturligtvis. Självstudier stod det här, men också inom den kristna litteraturen. Och nu har det blivit ett väldigt svårt läge i vårt land bland många människor, för man har valt bort den andliga litteraturen, den här rika andliga litteraturen. Och jag håller ju på med hans samlade skrifter och har snart tuggat igenom dem ordentligt, för det här är ingen lättsam läsning, utan det verkligen blir en uppgörelse som när man möter hans undervisning. Och jag skulle önska, det vore ju absolut obligatoriskt skulle det vara i pastorsutbildningen, för att läsa det här. Men nu är det ju faktiskt så att många kan inte ens läsa en bok, därför att man har kommit in i någonting som jag har sagt här tidigare och som jag återigen vill varna för. För om man ska välja att bli en kristen, så går det inte att hålla på och fladdra runt på alla sociala medier som blinkar till och sedan är de borta. Vi har ju Facebook och Instagram och TikTok och jag vet inte allt här. Jag är lyckligt ovetande. För att det här blir ju att man måste ha snabba kickar. Det är ju precis som drogberoende här. Och det är faktiskt detta många människor, jag säger det i ödmjukhet och jag säger det i kärlek, för att du ska få uppleva ett helt kristet liv, så surfa ner ifrån allt det här och du ska bli hel och du ska få se att du blir helad. För du är skadad om du inte kan läsa en bok. Så skrev jag en artikel här. För då en bok här med vita sidor, bara text, sida upp och sida ner. Och det finns många som reagerar, nej, det klarar jag inte av. Det har man kunnat tidigare, men inte nu. Därför att man är van för att hoppa från det ena till det andra. Och då så bara vill jag säga här i all ödmjukhet att du är skadad. Men du ska bli helad. Om du inte kan läsa en bok, ta fram en bok och du ska få se hur svårt det är i början. Men sedan när du kommer in där så bläddrar bladen nästan av sig själva och du kommer att slukas utav innehållet. Och så har jag slukat nu Emil Gustafssons skrifter här på det här sättet. Och jag måste säga att det har varit enastående nyttigt att få rannsaka sig, för han skär rent med allt det kötsliga och mänskliga, förstår ni. Han vill inte träda fram, han ville bara stå i skuggan utav Jesus så att Jesus strålade fram. Men många av oss, vi vill stå så här och så att Jesus får stå i skuggan. Så ska det ju inte vara. Det handlar inte om oss, det handlar inte om vårt jag, utan det handlar om Jesus. Det är det handlar om och det ska vi ha klart för oss. Alla som tjänar Gud på olika sätt och får träda upp, det är inte oss de ska se på, utan det är på Jesus. Ja, och detta kände Emil Gustafsson vid ett tillfälle. Han gick fram och han skulle predika. Och han läste texten en gång. Han läste texten en gång till. Och så läste han texten en tredje gång. Så gick han och satte sig. Och så grät han. Och så sa han till mötesledaren, jag kan inte tala för folket förväntar sig mer ifrån mig än ifrån Jesus. Då avstod han. Vilken gudsman. Vilken profetröst som vi har haft i vårt land. Hörrni, det är sådana som vi ska ha såsom föredömen. Inte någon ytlighet. Ja. Och jag bara säger så här när det gäller Emil Gustafsson. 38 år gammal bara innan han fick avsluta, för han var ju sjuklig. Hans kropp bakade inte längre. Då konstateras det så här i hans biografin på sidan 132. Han har utövat ett större inflytande än de flesta andra av sin samtidsförkunnare och författare i vårt land, står det. Det är ju det handlar om. Att med Guds fruktan utgöra och ha ett inflytande över människor. Och det konstaterar han. Att han stod verkligen längst fram när det gällde förkunnarna och författarna här. Därför att det var Gud i hans liv. Det var Herren som fick verka genom honom. Och nu när jag ändå har citerat här så kan jag ta ett par citat som också jag mötte här just inför det jag läste här inför Herren. Då så skriver han så här: de bästa människorna står inför Gud. De bästa människorna, ja, i Guds ögon. Där, tänk så enkelt hörni. De står inför Gud. Och det stod om Abraham, han stod inför Herren. En person är vad han är då ingen ser honom. Och det tycker jag också var väldigt klokt. Det är klart att nu när vi ser varandra så här, och då kan vi ha ett lite frommare intryck och vi kan bedja och vi kan göra det vi tycker vi ska göra. Men när ingen ser oss, när vi är ensamma, hemma, ingen människa ser oss, hur lever vi då vårt liv? Ja, lever vi inför Gud så är det ingen skillnad, utan vi ska vara samma. Och då är vi sanna människor när vi är då ingen ser oss. Och så ytterligare ett visdomsord här. En kristlig karaktär fullkomnas ej annorstädes, står det här. Det var ett gammalt uttryck. Det är över 100 år sedan han dog. På annat sätt kan man säga. Om jag översätter det då. En kristlig karaktär fullkomnas ej på annat sätt än inför Gud. Där har vi det. Igen, inför Gud. Och vi vill väl alla vara kristliga karaktärer. Ja, då finns det inga genvägar. Utan då är det att leva sitt liv inför Gud. Ja, det var det här visdomsorden. Jag är glad att jag fick förmedla dessa ifrån Emil Gustafsson. Och jag har ju alltså läst om Abraham här. Och summan återigen, det är att vi ska leva inför Gud. Oavsett om vi är hemma eller borta. Om vi är där människor ser oss eller inte ser oss. För Gud ser oss. Det handlar inte om att vi kan dra täcket över oss och tror inte Gud ser oss. Vi kan inte gömma oss. Nej, lever vi vårt liv inför Gud så förstår vi att han ser allt. Och det innebär att det skapas en gudsfruktan. Det skapar en gemenskap med Gud. Så att det är inte det kristna livet går så här upp och ner. Utan det är så som Hanok, han vandrade med Gud, står det. Han vandrade med Gud. Han stack inte iväg, nu ska jag sticka hem Gud och nu kan du vänta och så kommer jag tillbaka. Nej, han vandrade med Gud. Det var Guds fruktan. Det var Guds fruktan. Och Gud såg till honom och tog hem honom till sin härlighet. Att vandra inför Gud. Och nu måste vi fly det här Sodomsamhället och Lots liv där nere i Sodom. Det höll ju på att gå katastrofalt. Det kom ju eld och svavel över de här städerna. Och när han försökte prata med sina mågar alltså, de hade blivit så ytliga. Han trodde han var ute och skämtade. Förstår ni? Va? Nej. Så var det inte. Och han flydde med sina döttrar. De stannade kvar. Och Lots hustru hade också gått upp för mycket i det här bekvämliga livet. Så hon blev en saltstod när hon tänkte på, ska jag behöva lämna mitt hem här? Och det kommer vi att göra. Antingen vi är frälsta eller inte, så kommer en dag när vi kommer att få lämna det här jordelivet. Och då gäller det att vi ska nå fram till det himmelska målet. Vi ska leva våra liv inför Gud. Konstigare än så är det inte. Och då så, ja, då behagar vi Gud. Vi vet ju att, jag kan avsluta med det. Det är ju faktiskt någonting hos oss som gör att det värmer vårt hjärta när vi behagar människor. Och så här, det förstår ni. Vi säger en man, han behagar sin hustru och hustrun sin man, och hon gör vad han önskar och behagar honom och tvättar om då. Och så blir det harmoni. Det blir harmoni där. Och det är det här harmoniska livet som vi ska leva tillsammans med Gud. Och då så avslutar jag här med ett bibelord här. Där det står i Hebreerbrevet, det 12:e kapitlet. Där står det så här. Då ska vi alltså få ett rike som inte kan skaka. Det är mycket nu som skakar. Och man talar om krigshoten och riken som kan skakas av krig. Men då står det så här. Låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter och behaga Gud med vördnad och fruktan. Att behaga Gud. Och det innebär Guds fruktan, att leva inför Gud, och vördnad. Att man inte är så här mänsklig, så att säga, mot Gud, alltså hej hej och så här ytligt, va? Utan Gud är helig och allsmäktig, och han vill påverka oss, och därför så kan vi behaga Gud, och då känner vi Guds välbehag över oss. Det kommer tillbaka. Gud är inte någon något skyldig, står det, utan Guds välbehag. Och att leva under Guds välbehag och med ett gott samvete, det är då som man mår bra. Det var en hälsokurs också här. Det sista här. Och alla vill ju må bra. Det finns ju tidningar, jag tror det heter Må bra. Och hälsotidningar, det kan ni köpa i höga vis. Men ska du må riktigt bra, inte bara till kroppen, utan till ande och själ, så har du hälsokursen här. Hälsokuren. Tack och lov. Underbart. Det finns så mycket i den här boken. Hälsa och läkedom och välmående och behag. Vi tackar Gud för allt som han ger till sitt folk. Ja, Fader i himmelen, tack för att vi har fått påminna oss om vad verklig Guds fruktan är. Att det är att leva inför dig, Fader i himmelen. Och nu ber jag att när vi nu skiljs åt, så ska vi inte skiljas ifrån dig, Gud. Utan vi får vandra med Gud, leva som det betyder, med dig. I helg som vardag. Dag som natt, Fader i himmelen. Tack Gud. Tack Gud, vi bara välkomnar dig, Fader. Ja, Abraham kallades Guds vän. Tack och lov för att vi också får kallas din vän, Fader i himmelen, Guds vän. Att han har så många vänner här, Fader i himmelen. Och din vänskap är så underbar och dyrbar. Så vaka över oss, Herre, så att vi inte förstör den här vänskapen. Utan vi får behålla detta goda förhållande med dig. Vi får sova gott och vi får vara vakna på ett gott och hälsosamt sätt. Vi vill nu anbefalla oss i dina händer. Där vilar vi tryggt i dessa stormiga, oroliga tider när riken kommer att skakas. Fader i himmelen, tack för att vi har ärvt ett rike som inte kan skakas. Tack Fader i himmelen. Och därför behöver vi inte skaka utav fruktan heller. Utan vi får vara trygga. Trygghet är också någonting som du giver när vi vandrar inför dig, inför ditt ansikte och lever där i Jesu namn. Tack för allt det goda. Amen, amen. Tack Fader, tack. Detta är vad Gud har önskat för oss varenda en. Ja, då kanske du tänker, ja, men jag klarar inte av att leva som kristen. Jo, det klarar du av. För det är Gud som hjälper oss. Det är Gud som tar hand om oss i samma stund och som flickorna här har valt att gå ner i dopets grav. Han fortsätter att vandra med oss. Och har du inte börjat vandra med honom så har du möjlighet just nu när du lyssnar till det här budskapet. Vi vill inbjuda dig till Guds stora familj, för den är den största familj som finns i hela världen. Det finns ingen rörelse som har varit större än de som följer Jesus. Det finns ingen politisk organisation eller någon annan rörelse, utan det är Jesusrörelsen som är den största. Så vi är inte i minoritet på det sättet, även om vi i Sveriges land kan ibland känna oss så, känna oss lite utsatta i Sodomsamhället. Men det gör ingenting, för bara Gud är med oss. Tack och lov. Så välkommen att upprätta. Kanske du en gång har haft en gemenskap med Gud. Då upprättar du den här i det här ögonblicket. Genom att knäppa dina händer. Överlåta dig. Kan du böja dina knän där hemma så gör det. Överlåt dig på nytt. Upprätta dig. Och är det första gången så överlämna dig till Gud. Och lägg ditt liv och kalla Jesu namn till syndernas förlåtelse. Då skrivs ditt namn in i livets bok. Då finns det där när uppbrottet ska ske. Och det hoppas jag att vi allesammans, både här och ni som lyssnar där ute i eten, att vi får mötas då. Tack gode Gud, säger jag bara, att han har gett oss ett sånt liv. Ja. Ja, det får vi ta en annan gång. Hur bra det är.